Då så, då är vi live. Jag väntar någon liten stund för jag drar igång. Då det alltid tar en liten stund för folk att finna en sändning och logga sig på. Det handlar om Kristus i Gamla testamentet. Kristus i skrifterna stod det på plakaten. Jag förtydligar med oss i Gamla testamentet också. Men det Jesus och disciplerna och de andra kallade för skrifterna, det var alltså Gamla testamentet. Jag tror Karen är inloggad, var väldigt hygglig att se dig. Glad påske till dig, Karen. Hygglig att se dig här via Facebook, Facebook Live. Så det är någon mer som har loggat sig på, som inte har någon profilbild, så jag vet inte vem det är. Men hej och glad påske på dig där allesammans. I vart fall, jag kommer småprata lite till för att så folk får en chans att finna sändningen och logga sig på. För det kan ta lite tid för folk att finna sändningen. Nu är det 5-6 stycken som har kommit in. Roy är här också, glad påske till dig. Och så är det, jag är lite osäker på vem jag ser på bilder där, men hej och glad påske i alla fall, det är flera som kommer på. Monica Halvaris skriver här, ser på, vad hygglig att se dig Monica. God påske på dig med. Påsken är väl, begynner väl att ta slut nu, men jag säger glad påske i alla fall. Jag sänder från Sverige idag. Om ni lurar på vad jag har för priser i bakgrunden, så Ricky jag som har vunnit massa kamper, utan det är Sandras, min konas bror, och hans ungdomsrum som jag sitter på, och det är hans priser då som han har vunnit i olika sporter och fotboll och golf och vad det nu kan vara. Yes. Men det handlar om, vi ska prata om Kristus i Gamla testamentet. Jag ska alldeles strax dra igång. Jag har haft 2 sändningar förut, 2 tisdagar. För om det är någon som inte har sett det, så finns det här på Evangeliehuset sin Facebook-sida, Evangeliehuset Romerrikes Facebook-sida, så finns det 2 sändningar som jag har gjort tidigare där du kan se på undervisning om Kristus i Gamla testamentet. Och jag har gått igenom en rad förskälliga ting. Jag har pratat om lite olika hebraiska tegn utifrån både hebraisk men också den äldsta skriftsformen av hebraisk som heter paleohebraisk. Det kan man googla på. Det är väldigt intressant att få upp bilderna på hur de äldsta hebraiska tegnen såg ut. Det ser ut som den moderna hebraiskan som vi ofta är vana att se om vi har sett hebraisk. Paleohebraisk kan du googla på. Men jag ska alldeles strax dra igång. Men vi ska begynna och be lite kort. Jag tackar dig far för att du hjälper mig att dela det som du har på hjärtat. Jag tackar dig för att även om det är undervisning och det kan bli lite mycket huvudkunskap, så ber jag att det ska vara till uppenbarelse och liv och ändå skapa ett lyft, precis som en god präken kan göra. Det ber jag om, far, i Jesu Kristi namn. Jag tackar dig också för att du har någonting till alla och en var som är med och lyfter, både nu direkt men också i efterhand. Så att alla får någonting, så de får något till livs och de får något att glädjas över, att de får någon typ av ny uppenbaring, ny förståelse, ny insikt, ny kraft, ny glädje, nytt liv. Det ber jag om, far, i Jesu Kristi namn. Och alla ni som är med kan säga ert amen där hemma i stugan. Det är alltså tisdag, klockan är snart 7:05. Så då tänker jag att det är god tid att begynna och dra igång. Och de tidigare undervisningarna så har jag inte lagt den där jättetydliga grunden med Kristus i Gamla testamentet. Varför vi pratar om Kristus i Gamla testamentet, eller till och med evangeliet i Gamla testamentet. Men jag ska lägga en lite tydligare grund idag. Varför vi ens kan prata om det på den måten vi gör. Och varför vi kan vara frimodiga på det och tänka att vi inte bara läser in det vi önskar att se, utan att vi läser ut den sanna och underliggande andemeningen som faktiskt egentligen finns där. Sölvi Björke har skickat en smiley, hej, och god fortsatt påske. Johannes 5:39 så står det: Ni rannsakar skrifterna för det ni tänker att ni har evigt liv i dem. Och det är alltså Jesus som snackar till fariseer. Ni rannsakar skrifterna för ni tror ni ska finna evigt liv i dem. Men skrifterna de vittnar om mig, säger Jesus. Jag har någon lite ålderdomlig norsk översättelse här. Johannes 5:39. Där säger Jesus att skrifterna, gamla testamentets skrifter, de vittnar om mig. Nya testamentet var inte skrivet när Jesus sa det här. Så det när Jesus pratar med fariseerna så kommer han till den här poängen att skrifterna som ni söker efter evigt liv i, de handlar om mig. Och ni måste komma till mig för att få evigt liv, det är poängen där. Men den poäng som jag vill trycka på lite extra, förutom det med evigt liv, är då att skrifterna handlar om Jesus, ifölje Jesus själv, om vi lyssnar till hans ord. Sen kommer Jesus till den här stunden när han går med Emmausvandrarna. Han har blivit korsfäst, han har stått upp från de döda. Och så går han med två discipler som är på väg till Emmaus. De här disciplerna, det var inte några av de 12, de var ytterligare några andra discipler. Jesus hade ju fler discipler än de 12. Men de här två disciplerna, de är på väg till Emmaus och Jesus går samman med dem. Och de känner inte igen Jesus, precis som de andra, flera av de andra, Maria och Peter och alla möjliga. De kände inte igen Jesus först när de såg honom efter han stått upp, tills de plötsligt såg att det var han. Och här är samma historia, de ser inte att det är Jesus, de går och pratar med honom och de undrar om inte han har hört talas om den här Jesus som har blivit korsfäst. Och då börjar Jesus predika till dem utifrån gamla testamentet. Då står att han visste sig själv i skrifterna utifrån Moseböckerna ända till profeterna som är då de sista böckerna i gamla testamentet. Så han la ut om sig själv och sen sa de senare att stack den oss inte i hjärtat när han liksom pratade om det här. Och de åt tillsammans på kvällen. Jesus bröt bröd och gav dem bröd. Och då öppnades deras ögon, står det, och de såg vem han var. Och då blev han strax borta. Men det med Jesus, inte bara då den fysiska Jesus som de plötsligt inte såg att det var han. Och sen såg de att det var han. Så var det som att ett täckelse försvann när de såg att det var han. Lite så är det med Bibelns skrifter också, att det är, när vi läser gamla testamentet, om vi läser bokstaven så är det inte säkert vi ser att det handlar om Jesus. Men det är ju inte bokstaven som är det viktiga här, utan det är andemeningen. Och ibland så är det som att vi kristna kan få för oss ändå att vi ska fastna i bokstaven, att man säger jag läser bara bokstavligt och så kanske man är stolt i att jag läser bara som det står. Men Jesus och Paulus och de andra egentligen tyder på att det handlar ju inte om andemeningen, utan det handlar om uppenbarelsen om Jesus Kristus. Så det är så viktigt att inte fastna i bokstaven och tro att man ska läsa Bibeln bokstavligt. Om vi lyssnar på både Jesus och de andra lärjungarna så förstår vi att vi ska läsa Bibeln allegoriskt. Vi ska se allegoriskt betyder då att vi ser arketyper, att vi ser skuggbilder, att vi ser någonting annat än det egentligen handlar om. De olika berättelserna som kan handla om olika personer i gamla testamentet handlar egentligen om Jesus Kristus. Och när vi ser det så blir gamla testamentet väldigt spännande och lite mindre svårt också för den delen. Då är det som att Gud använder mänskliga, historiska berättelser, ibland kanske också liknelser och annat som inte är historiska berättelser, men poesi och sånt. Men också historiska berättelser. Han använder människors historia för att vittna om sig, och det är ju väldigt spännande. Och det går ju att översätta till vår tid också, för även idag så blir ju Jesus Kristus uppenbarad genom oss och genom våra liv och det som händer och sker i våra liv. Där vi kan vittna om vad Jesus har gjort genom oss, för oss, i oss, för andra genom oss och så vidare. Så det här med att hitta den allegoriska andemeningen, det är så mycket viktigare än bokstaven. Bokstaven dräper, men anden gör levande, som det står då i Korinthierbrevet, andra Korinthierbrevet. Men jag var i Lukas 24, han berättade om sig själv, han utlade om sig själv, står det, från Moses och alla profeterna. I alla skrifterna står det till och med i Lukas 24:27. Så han berättar om sig själv, allt som var skrivet om ham. står det där. Så Jesus, han predikar sig själv utifrån gamla testamentet till Emmausvandrarna och säger till fariseerna att allt i skrifterna handlar om honom. Och han sa inte en del av skrifterna handlar om mig, han sa allt handlar om mig. Sen gäller det då att hitta, be om uppenbarelse och ljus från den helige anden som kan uppenbara skriften för oss. I senare i samma kapitel så uppenbarar sig Jesus för de andra disciplerna. De här två har begett sig tillbaks till de andra 11, och Jesus uppenbarar sig för dem, och då säger han så här: detta är mina ord, i Lukas 24:44. Detta är mina ord som jag talade till er medan jag ännu var hos er, att allt det måste uppfyllas som är skrivet i Mose lov och profeterna och salmerna, och där lägger han till salmen också, om allt som har skrivit om mig. Och då upplåt han deras förstånd så att de kunde förstå skrifterna, står det sen i vers 45. Och när vi håller på med Kristus i gamla testamentet så handlar det om att få ett upplåtet eller upplyst förstånd så att man ser att allt är skrivet om honom. Och då blir skrifterna verkligen vidunderliga, de blir spännande, de blir intressanta, de blir levande och de får en helt annan mening än det som man ser i själva bokstaven på ytan då. I Korinthierbrevet, första Korinthierbrevet kapitel 15 vers 3 kan vi läsa så här: för jag övergav eder bland de första ting som jag själv mottog, och det är Paulus som skriver, att Kristus döde för våra synder efter eller enligt skrifterna. Så där pratar Paulus samma språk, att enligt skrifterna, enligt gamla testamentet, så skulle Jesus dö och uppstod. I vers 5 i samma kontext så står det då att han uppstod på tredje dagen efter skrifterna. Skrifterna vittnar om att han uppstod. Och det finns ju flera olika skriftställen som kan peka på det, men bland annat så refererar Jesus själv ju till hur det står om Jona, som var i fiskens buk i 3 dagar och blev spottat upp på sanden och kom tillbaka till de levandes rike efter 3 dagar i en fiskmage. Jag vet att det står valfisk på norska, men på de andra språken så uppfattar jag som att det faktiskt står fisk. Inte valfisk utan fisk. Det kan man ju diskutera vad det var för typ av fisk, och det är inte så viktigt. Men han var borta i 3 dagar och så kom han tillbaks och kunde gå och predika. Och Jesus jämför sig med det, att han ska vara i dödsriket i 3 dagar och sen uppstå. Det är en av profetierna, eller de här skuggbilderna av Jesus i gamla testamentet, som ni förmodligen redan har koll på och känner till. Sen kommer vi till apostlärningarna, och det är så spännande att titta på apostlärningarna. Apostlärningarna 9:22. Där står det att Saulus fick allt större kraft och gjorde judarna som bodde i Damaskus svarslösa. Nu läser jag visst på en svensk översättning. Men han gjorde dem svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Messias är det hebreiska ordet för Kristus, den smorde, den salvade, den utvalde och allt som det betyder. Han gjorde dem svarslösa när han bevisade, utifrån skrifterna var det här som han bevisade, att Jesus var Kristus. Och Apollos, den stora bibelläraren Apollos, gjorde samma sak i apostlärningarna. Det står att han motbevisade eftertryckligt judarna när han utifrån skrifterna offentligt bevisade att Jesus är Messias, det vill säga Kristus. Så i apostlärningarna så ser vi hur man predikar utifrån gamla testamentets skrifter, och så predikar man Jesus Kristus. Jag vet inte hur ofta vi hör predikningar från gamla testamentet som tydligt pekar på Kristus, men det kan vi gott höra lite mer av, tycker jag då. För det är väldigt spännande att få fram de här skuggbilderna och förstå att det handlar om Jesus alltihop. I Apostlagärningarna 26 från vers 22 så står Paulus inför kung Agrippa, och då säger han så här: med Guds hjälp står jag ännu idag som ett vittne inför både små och stora, och jag säger ingenting annat än vad profeterna och Moses har sagt skulle ske, att Messias skulle lida och att han var den första som uppstått från att döda, skulle förkunna ljuset för både vårt folk och för hedningarna. Så här pratar Paulus inför kung Agrippa att Moses och profeterna, de har sagt allt det här. Jesus skulle lida, han skulle uppstå från de döda och förkunna ljuset för både vårt folk och för hedningarna, evangeliet. I Apostlagärningarna 17, vers 2, så står det: efter sin sedvana gick Paulus in till dem, och på tre sabbatsdagar så hållt han samtalen med dem utifrån skrifterna. Och det här är då, han gick in i en synagoga då och predikade utifrån skrifterna. Och han la ut och förklarat att Messias skulle lida och uppstå från de döda, och sa: detta är Messias, den Jesus jag förkynner för er. Så det predikade han också utifrån gamla testamentets skrifter. Det skulle vara väldigt intressant att höra några av de här predikningarna som Paulus hade. Och någon av dem lät sig överbevisas och hållit sig till Paulus och Silas, likaså en stor mängd av de grekerna som dyrkat Gud, och icke få av de förnämsta kvinnorna. Så att det var alltså folk som kom till tro av att få höra om Jesus utifrån gamla testamentet. Romarbrevet 3:21 så står det: men nu är Guds rättfärdighet som loven och profeterna vittnar om uppenbarat utan loven. Guds rättfärdighet som loven och profeterna vittnar om. Vad är Guds rättfärdighet? Jo, det är Jesus Kristus. Han är vår rättfärdighet. Så det handlar ju om Jesus. Och loven och profeterna vittnar om denna Jesus och han som vår rättfärdighet. Så nu har jag lagt en väldigt tydlig grund. Det finns anledning, det finns grund, säger man på norska, att läsa. Anledning och grund. Anledning är grund på svenska. Så det finns grund för att läsa, god grund för att läsa gamla testamentet och se efter Jesus på sidorna. Bak orden, bak bokstäverna. Och nu ska vi gå in och försöka dyka in i det här då med Jesus i gamla testamentet. Och jag börjar med en del som är ganska uppenbar för oss, för vi har läst Paulus sina brev säkert. Och har man det så ser man att här gör Paulus den här allegoriska tolkningen av bibelskrifterna. Han ser någonting annat än det som står i bokstaven. I bokstaven så ser vi en familjeberättelse om Abraham som hade en kona, en äkta kona. Och så hade hon en slavkvinna. Och så fick han barn med slavkvinnan. Och sen fick han ett barn med sin äkta kona efter ett löfte som Gud hade gett dem. Så löftet infriades så han fick barn då med sin äkta kona också. Om man börjar titta på den här familjen så kan vi se först på vad Paulus säger. Han säger att de två kvinnorna representerar två pakter. Och att Hagar är den gamla pakt och Sara är den nya pakt. Det säger Paulus. Sen vet vi att Abraham blir kallt för trons fader. Han är den som blir rättfärdiggjord av tron. Så han representerar tron, och det kanske inte Paulus lägger ut så tydligt om, men det kan vi se på här och nu. Att Abraham representerar tron, Hagar representerar loven, den gamla pakt, och Sara representerar nåden, den nya pakt. Och här ser vi evangelieförtällningen i gamla testamentet som Paulus lägger ut om. Och så kommer barnen då. Ishmael var han som var född efter kött. Efter mans vilja, människors vilja. Det är alltså den självrättfärdiga hållningen som föder fram köttet. Synd i Bibeln är egentligen synonymt med självrättfärdighet, med att tro att man klarar sig själv, att man klarar sig utan Gud, man ska prestera sin rättfärdighet i egen kraft och allt sånt där. Det är egentligen det som är synd. Så ordet kött betyder självrättfärdighet, men det kan också tolkas som synd. Och då säger vi när Abraham, tron, parar sig med den gamla pakt, loven, så blir frukten blir någonting loviskt, självrättfärdighet och synd. Men när Abraham och hans kone får barn så blir det någonting annat. Då blir det löftessonen, han som är född av anden, så det vill säga du som tror och är född på nytt. Du blir född till en ny skapelse i Kristus Jesus. Och det är troen och nåden. Av tro genom nåd är vi frälsta, icke av oss själva, står det. Så här har du Abraham en bilde på tron och Sara en bilde på nåden. Och det föder fram den nya skapelsen Men att samla din tro eller fokusera din tro på loven och på loviskheten, att försöka vara rättfärdig i egna gärningar och tänka utifrån moralkoder och bud och regler och krav, då föder din tro bara självrättfärdighet, kött eller lika med synd, kan vi också då kalla det för. Så här ser vi egentligen hela det bibliska grundkonceptet med evangeliet, med lag och evangelium, det gamla pakt och det nya pakt. Vi ser hela spektrat här på en måte i familjen till Abraham. Och det visar ju väldigt tydligt att även Paulus, han tolkade Gamla testamentet allegoriskt. Han letade efter skuggbilderna och såg Hagar i lagen och Sara i nåden. Skulle inte Paulus ha skrivit det och vi som predikanter skulle ha sagt det för första gången nu i vår tid och det inte stått skrivet i Nya testamentet, så tror jag vi hade blivit påhoppade om vi hade sagt en sån sak. För att då hade någon kunnat säga, men det där läser ni in. Det finns ju inget bibelord som vittnar om att Hagar skulle vara lagen eller att Sara skulle vara nåden. Det där har ni själva hittat på. Men det tycker jag visar någonting väldigt intressant. Om Paulus kunde se den gamla och den nya pakt i de här två damerna, så betyder det att det finns väldigt mycket att hämta upp ur Gamla testamentet av skuggbilder och hitta en andemening bakom. Det finns egentligen hur mycket som helst. Så jag menar, Paulus läste ju inte in, utan han fick uppenbarelse. Och det är inte meningen att vi ska läsa in, men vi ska få uppenbarelse. Och hur kan man pröva en uppenbarelse från Gamla testamentet? Jo, egentligen är det väldigt enkelt. Stämmer tolkningen du får, eller uppenbarelsen du får, med evangelium? Stämmer den med Kristi evangelium, med Guds nåds evangelium? Stämmer den med det här goda budskapet att Gud har sänt Jesus Kristus för att försona världen med sig själv och allt det här? Harmonerar det med evangelium? Harmonerar det med det vi känner till, det vi vet? Då tänker jag att du kan vara ganska trygg på att du har en riktig uppenbarelse från Herren. Och du kan alltid be om ljus när du läser i Bibeln. Be om uppenbarelse. Det står ju i Bibeln, om någon saknar visdom så ska han be om det. Och så ska Gud, som inte hålla tillbaka, han ska ge frimodigt till den som ber. Den som söker ska finna, för den som bultar ska det öppnas. Du kan bulta på Gamla testamentets skrifter. Du kan be, du kan fråga och du får svar. Så nu har jag börjat med den kanske mest uppenbara bilden, eftersom Paulus redan har uppenbarat för oss att Hagar och Sara handlar om det gamla och det nya pakt. Sen kan man se det här med Abraham och Isak och Ismael. Det blir liksom en naturlig följd av det hela. Bilden kan få expandera, den kan få växa och den kan få expandera mycket, den här bilden, den här familjeberättelsen. Bland annat så har du ju slutklämmen i Galaterbrevet kapitel 4 där, när Paulus säger, driv ut trälkvinnan och hennes son. Det blir en förståelse för oss, vi kan inte både ha självrättfärdigheten och lagen som ger oss förbannelse och allting sånt, samtidigt som vi har evangelium som friköper oss från lagens förbannelse och syndens slaveri och allt det där. Det går ju inte att blanda de två. Det blir ganska uppenbart och förståeligt. Det blir som att blanda liv med död, eller hälsa med sjukdom, eller visdom med dårskap. Det är liksom, allt ska inte balanseras, som en del kanske predikar och tänker då, att man ska ha balans. Men vi ska inte ha balans mellan hälsa och sjukdom, vi ska leva i hälsa enbart, det räcker. Det räcker med liv, vi behöver inte blanda död och liv, och även om vi dör så ska vi leva, så att vi har ju ett positivt budskap. Jag ska gå vidare, tänkte jag, och gå in på lite andra. Det är fint att vi får upp skriftställena här också på skärmen för er som vill följa med. Det går kanske lite för fort för att ni ska slå i Bibeln, men ni kan alltid titta på den här. Det kommer ligga kvar på Facebook efteråt, så ni kan titta på det på nytt. När vi har Isak då, Abrahams son, så blir han som en tydlig skuggbild på Jesus när Abraham ska offra sin son. Och vi ska ju tänka då på att det här är en tid då, på Abrahams tid, så är det normalt. Det låter inte klokt, men det är normalt med barnoffer på den här tiden. Och det är de religiösa kulterna runt omkring så är det liksom normen att man offrar sina barn. Så vi tänker ju att det här är ju inte klokt, och det här med att Abraham, hur kunde han ha en sån tro och så vidare. Men det var alltså en norm i de olika avgudakulturerna runt omkring, Molokstyrkan och sånt med barnoffer. Och det låter hemskt. Men Abraham då får den här tanken att han ska offra Isak, och de är på väg upp på berget. Och så ser vi hur Jesus, eller hur Isak menar jag, blir en skuggbild på Jesus. För precis som Jesus släpade på korset upp på Golgata, så får Isak bära veden som han ska offras på upp på berget, upp på Moria berg. Så han är en som verkligen tydlig skuggbild på Jesus Kristus. Sen så i änden på den historien så vet ju att den slutgiltiga skuggbilden på Jesus där blir ju en jag vet inte vad det heter på norska, en bock i alla fall, som har fastnat med hornen i en buske då. En törnbuske undrar jag om det inte är till och med, som också då blir en bild på Jesus som får törnkronan på huvudet, på hodet, och blir offrad då. Då blir den här bocken som har fastnat med hornen, blir en skuggbild på Jesus Kristus som det yttersta offret. Där fick jag hjälp från min sufflör. Jag tror att det är Lars som skriver. Bock och vär, ja, precis. Som fastnar med hornen i busken där, blev offrad. En bild på Jesus Kristus. Men jag ska gå in på hoppa vidare till en annan berättelse. Och det är då Josef, tänkte jag gå in på. Josef som är den här sonen som växer upp med sina bröder och kanske blir lite hånad av dem då, och de blir avundsjuka på honom för att det är pappans favorit. Vi vet ju att Jesus är Guds favorit. Jag hoppas att du vet att du är Guds favorit också på grund av Jesus. Men Jesus är Guds favorit. Josef var pappans favorit. Och bröderna är avundsjuka. Och de bestämmer sig för att offra honom genom att kasta honom i brunnen. Och där tänker de då att de ska dräpa honom, de ska ta död på honom. Och det är en bild på Jesus Kristus som hans eget folk, det judiska folket, ropar korsfäst, korsfäst, korsfäst. Det vill säga hans egna bröder, hans eget folk, de vill offra honom. Där blir Josef en tydlig skuggbild på Jesus, där han ska offras av sina bröder, kastad i brunnen. Nu vet vi att de sen sålde honom som slav och ville tjäna pengar på honom. Jesus blev såld och förrådd av silverpenningar, av någon som var hungrig på pengar. Här ser vi samma typ av girighet. De säljer ut Josef precis som Jesus blev såld för silverpenningar. Vi vet ju också att det här med att slaveri i Bibeln är en bild för synd. Bibeln pratar om syndens slaveri. Så när Josef blir såld som slav så kan det också vara en bild på hur Jesus blir gjord till synd i vårt ställe. För att vi skulle friköpas från syndens slaveri så blir Jesus, låter sig korsfästas och blir tillfångatagen och blir som en slav för synden. Så att vi skulle kunna få hans rättfärdighet i utbyte. Så han blir slav, och vi vet ju hur det går när han är slav, Josef också. Jag vet inte om alla vet det, men det beror på hur mycket Bibel man har läst. Men Josef blir då såld till slav, till Potifar, och där försöker den här Potifars fru förföra Josef. Josef avböjer eller avvisar den här kvinnan, och då blir hon väldigt aggressiv och anklagar Josef för våldtäkt. Hon sliter väl av sig kläderna och anklagar Josef för våldtäkt eller något sånt. Jag kan inte alla detaljer. Men Josef blir tillfångatagen, slängd i fängelse. Och där tänker jag, nu har vi Jesus då, eller Josef som skuggbild för Jesus, så blir han först slängd i brunnen. En bild på Jesus, att han blir offrad och får liksom gå i döden. Han blir slav för synden på korset. Sen kommer han i fängelset, och det är som en bild på självaste dödsriket. Jesus går ner i dödsriket för oss, för att han byter plats med oss. En ställföreträdande död för att vi i honom skulle få liv. Så är det då som Josef går ner i fängelset, som Jesus går ner i dödsriket. Sen vet vi att Josef är där en tid och det är ganska tufft. Och så möter Jesus, eller Josef, jag säger fel. Josef möter där då en vinskänk, alltså en som skänker upp vin. Och så en bagare som bakar bröd. Och här ser vi, de är ju representanter för nattvarden. Bagaren, när Jesus bryter brödet och instiftar nattvarden så säger han, detta är min kropp som är utgiven för er. Och så om vinet säger han, detta är mitt blod, den nya pakten, det nya förbundet. Så här skiljer Jesus på brödet och vinet. Och vi vet att Jesu kropp blev offrad och sen så tog han med sig blodet till himlen och som en försoning för våra synder. Och den här vinskänken, han som en bild på den nya pakt, han får liksom leva när han kommer ut ur fängelset och kommer till farao. Medan den andra bagaren, han får sätta livet till. Och det är en bild på hur Jesus offrar och lägger ner sin kropp. Man kan säga att på korset så tog ju Jesus in synden i sin kropp och så bar han ner den kroppen i dödsriket, lämnade synden där och sen stod han ju upp igen. Men brödet, bagaren, är som en bild på det här, det som blir lämnat kvar i dödsriket, en bild på den gamla pakt som blir avslutad på det sättet och så får den nya pakt leva vidare. Så vinskänken som då blir en symbol för den nya pakt, han lever vidare. Den gamla pakt är avslutad, den nya pakt är evig. Den gamla pakt är tidsbestämd, den nya pakt är evig. Men så har vi då, de här vittnar ju då för farao om att Josef, han kunde tyda drömmar, så då får han komma ut ur fängelset och han blir upphöjd och satt vid faraos högra sida som faraos närmsta medhjälpare. Faraos högra hand brukar man ju säga om den närmsta medhjälparen. Han blir som faraos högra hand, precis som Kristus blir satt vid Gud faderns högra hand. Han blir upphöjd. Och vi vet ju vad som händer sen i den här historien. Då kommer hela världen kommer under en svält. Och Josef får visdom och hanterar den här svälten. De har först 7 rika år och sen 7 magra år. Under de rika åren så samlar de på hög så att de ska ha överflöd när svälten kommer. Och det gör att Josef räddar folket från undergång genom att ingen behöver svälta under den svåra nöden. Och så kommer Josefs egna bröder, hans eget folk kommer till slut, hans egna bröder. Och så blir de också räddade undan svälten för de blir välsignade av Josef. Och det är precis som en bild på Jesus. Först så offrar de honom genom att kasta honom i brunnen. Folket skriker korsfäst, korsfäst till Jesus. Men Jesus, genom den korsdöden, så räddar han mänskligheten och blir en räddningsman för hela vårt universum, egentligen för hela vår värld, för alla som vill. Så berättelsen om Josef är en sån tydlig skuggbild på Jesus och frälsningen. Så det är så spännande att läsa Gamla Testamentet och förstå att detta handlar om Jesus Kristus och om evangeliet. Och ni kan läsa i Första Mosebok, står det här, 37-50, om berättelsen om Josef. Och det finns fler detaljer där när du läser det. Och du har hört mig liksom skumma på ytan nu bara om hur det handlar om Jesus Kristus, kommer du kanske se fler och fler detaljer om hur det faktiskt vittnar om Jesus på olika sätt. En annan person då som är en tydlig representant för Jesus Kristus, det är ju Moses, och vi kan ju förstå det genom att han räddar ut folket ur slaveri och allt sånt där. Men jag ska börja med en annan lite spännande bild när det gäller Moses som vittnar om Jesus, upplever jag. Och ni får ju pröva allt jag säger. Håll fast för det goda när ni prövar, kasta bort det dåliga. Om det är så att du blir sur av något jag säger, rycker det dumt eller så, så kasta bort det, för det står håll fast för det goda när ni prövar. Så håll fast vid det du blir glad av och strunta i det du skulle möjligtvis kunna tycka är fel eller dumt. Men Moses, han kommer ju då få en uppenbarelse av Gud genom att han kommer förbi en buske som står i brand. Men den brinner inte upp, så det här är ju som ett mysterium för Moses. Han fattar att det här är ju ett mirakel. Och jag tänker så här, vad är den där busken, vad handlar den om? Jag tänker att det är en uppenbarelse det också av Jesus Kristus. Inte bara för att busken säger jag är, precis som Jesus säger jag är när fångvaktarna ska komma för att ta honom. Utan för att den här busken, den står i brand. men den brinner inte upp. Vi vet hur Jesus hänger på korset och domen, straffet går över Jesus, hans kropp, han absorberar straffet, domen för synden i sin kropp, och elden är som en bild på domen i Bibeln. Så när elden träffar Jesus på korset, domen träffar Jesus på korset, så är han större än domen. Precis som den här busken, den brinner liksom inte upp. Jesus rättfärdighet är större än vår synd. Så konsekvenserna av synd är mindre än Jesus. Busken brinner inte upp, men också så är det ju en törnebuske. Så det jag upplever, vad handlar törnebusken om? Jo, det är en bild på Jesus på korset, hur han tar straffdomen för oss, för vår skull, för att vi skulle få liv. Och så uppenbarar sig Gud för Moses för första gången. Det här liksom fördolt budskap där om Kristus och hans kors. Och jag tror att alla som får uppenbarelse i Gamla Testamentet får en skuggbild av Kristus och hans kors på olika sätt. Vi kan läsa i Hebreerbrevet kapitel 11 om de olika troshjältarna. Det är Noak och det är Abraham och det är Sara och det är alla möjliga som räknas upp där. Och alla har som en skuggbild av korset. I den förra delen av det här med Kristus i Gamla Testamentet så visar jag hur Abraham såg stjärnbilderna och kunde utläsa hela evangeliet om Jesus Kristus ut ur stjärnbilderna. Så det finns så mycket dold kunskap där som är så spännande. Moses då, han blir ju räddningsmannen, precis som Jesus är vår räddningsman för sitt folk. Och de här folken, det är 12 stammar. Det i sig, när du läser Gamla Testamentet och kommer in på de 12 stammarna, så kan du alltid tänka att de 12 stammarna är som en skuggbild på jordens alla folk. Då hade Gud ett folk som var ett demonstrationsfolk, men det var 12 stammar med olika kultur och så, olika uttryck. Och man kan se det som en skuggbild av jordens alla folk idag när man ska översätta det till vår tid, evangeliets tid. För Jesus blev ju ett offer också för alla folk, inte bara ett folk. Det som händer då när de ska ut ur Egypten är att de får slakta det här påskalammet, en tydlig bild på Kristus. Där går Guds lamm som bär bort världens synd, säger bland annat Johannes. Så lammet är en bild på Kristus. Och så målar de med blodet. Jag pratade lite om det sist också, men jag tar det igen. De målar med blodet. Det har precis varit påsk, så det passar väldigt bra. Så målar de med blodet uppe på dörrkarmen och på sidorna på dörrkarmen. Om ni tänker en dörrkarm där du målar upp till och på sidorna, så får du en bild av ett kors. Så blodet från lammet bildade ett kors som stoppade dödsängeln från att gå in i de hus där Israels stammar bodde då. Så vi har blodet och vi har korset i den här skuggbilden och vi har lammet. Så vi har Kristus och hans blod och hans kors i samma fantastiska skuggbild. Sen skulle det vara en massa detaljer här. De skulle rosta eller grilla lammet, säger man väl. Och det är också en bild på den här domen, som elden som är konsekvensen av synd som Jesus tar i sin kropp. Men sen skulle de då äta lammet, och det är en bild på hur vi äter Kristus. Och ni som följer med på Evangeliehusets undervisning har hört hur vi pratar om brödet i nattvarden. I det så finns det helande. Och här var då en tidig skuggbild av det här. Det var Jesu kropp. Här åt de påskalammet som en bild på Jesu kropp. Jesus som offret. Och de skulle äta upp hela påskalammet. De skulle inte slänga någonting. De skulle äta upp allting. Kött och fett och allt vad det var skulle de äta. Och sen står det så spännande om Israels stammar när de gick ut ur Egypten, ut ur slaveriet, så står det att det var ingen som var sjuk bland dem. Så här kommer det där fantastiskt spännande med Jesus Kristus, hans kropp som blir offrad för oss. I det så finns det helande, även om det skulle vara en skuggbild som du sätter din tro till. När du får ljus och uppenbarelse över att det handlar om Jesus, så är det. Så är han ditt helande. Det är något med trons ögon som ser korset, trons ögon som ser Jesu offer för oss, som bara förvandlar våra omständigheter på olika sätt. Och då blir brödet till exempel i nattvarden blir en beröringspunkt, precis som påskalammet som de åt blev en beröringspunkt som förvandlade deras liv. Och det är inte så konstigt att äta sitt helande när hela skapelsen föll av att Adam och Eva åt, och det blev till sjukdom och död och elände. så kan vi ju, kunde de äta förbannelsen in i världen, så kan vi äta välsignelsen in i våra kroppar. Så den tanken blir inte för stor, tycker inte jag. Så lite kort om påskalammet. Vi vet ju att det står om dopet, eller att när de vandrar genom havet, det röda havet som delar sig, så står ju det i Nya Testamentet att det är en bild på dopet. Dopet in i Kristus, det betyder att vi kommer in i Kristus, dopet. Att vi är omslutna med Kristus och hans liv och hans rättfärdighet. Så när de vandrar genom havet så var det en bild på, som en skuggbild på dopet. Och det där är ju något som inte folk behöver säga, men där har du läst in, för det står i Nya Testamentet. Så det, där har man ju lite hjälp ibland då. Saker som också står, som jag har nämnt innan, är det när de kommer in i öknen så klagar de till Gud. Och så blir de välsignade genom manna som faller ner från skyn. Och det där mannat var ett himmelskt bröd. Och vi vet vad Jesus säger, jag är livets bröd, jag är det himmelska brödet. Som mannat som de äter i öknen, en bild på Kristus. Det är på nytt det här nattvardsbrödet, skulle man kunna säga, som de äter för att hållas vid liv. Första kor 10 där, ja. Det är bra, skriftställena radas upp här på sändningen. Och inte nog med att de åt brödet, de drack också av den källan som är Kristus. Hur då? Jo, de drack vatten över, på ett övernaturligt sätt ur en klippa. Och det står i Nya Testamentet ju om hur klippan som följde dem i öknen är Kristus. Och visst kan det verka mystiskt att en sten som vandrar runt i öknen och som är Jesus, ett bröd som faller ner mirakulöst från himlen som är Jesus. Men här ser vi poängen som Jesus själv säger, att allt i Gamla Testamentet handlar om mig. Alltså Jesus dyker upp överallt i Gamla Testamentet om man liksom läser noga. Och jag är väldigt tacksam för att Paulus säger det här med Hagar och Sara, att han kommer in på det här med mannat i öknen och klippan som följde dem, att Abrahams ett, säger han, för vi säger så här att Abraham skulle räkna stjärnorna. Och så skulle hans ett bli. Och då avslöjar Paulus att ett är inte som i många, utan som i en. Och etten, Abrahams ett, är Kristus. Så det handlar inte om många. Det handlar inte om bara om en klippa eller en sten. Det handlar om Kristus. Det handlar inte bara om något vitt, mystiskt bröd som kommer ner från himlen. Utan det handlar om Kristus. Och det vita vet vi ju, det är en bild på rättfärdigheten. Guds rättfärdighet har kommit genom Kristus som är livets bröd, eller himmelens bröd som har kommit ner till oss för att bli vår rättfärdighet. Så det är så mycket skuggbilder i det här så att det tar liksom inte slut. Nu pratar jag om Gamla Testamentet. Jag kan slänga in lite snabbt här att vi faktiskt kan läsa Nya Testamentet på samma sätt. För där finns det också så mycket skuggbilder som också handlar om Kristus. Den goda samaritanen. Ibland tänker vi att det är en berättelse som handlar om hur vi ska leva. Och visst, det är väl inte fel att tolka det så. Men den absolut mest riktiga tolkningen om den goda samaritanen är att samaritanen är Jesus. Han förbinder såren till den förblödande, döende mannen med olja och vin. Och vem är det som förbinder våra sår med olja och vin? Jo, det är Jesus Kristus. Så jag vill bara slänga in, kan läsa Nya Testamentet, lika spännande som Gamla Testamentet. Plötsligt handlar allting om Jesus Kristus. En annan sån sak i Nya Testamentet är ju Guds rustning, frälsningens hjälm. Vem är frälsningens hjälm? Jo, det är Jesus Kristus. Vem är trons sköld? Jo, Jesus är trons upphovsman och fulländare. Vem är ordet som blev kött? Svärdet är Guds ord. Vem är ordet som blev kött? Jo, det är Jesus Kristus. Vem är rättfärdighetens pansar? Vem är det han som kommer med rättfärdighet till oss? Jo, det är Jesus Kristus. Vem är, vad har vi kvar? Vem är sanningens bälte? Vem är det som säger jag är sanningen? Jo, det är Jesus Kristus. Han är sanningens bälte. Och så har vi evangeliets skorna som vi har på fötterna. Vem är evangeliets kärna och stjärna? Jo, det är Jesus Kristus. Så vi ska läsa Nya Testamentet på samma sätt som Gamla Testamentet. Att allt handlar om Jesus Kristus. Jag ser att tiden bara rann iväg här på slutet. Jag hade tänkt hoppa in lite mer på Joshua, Jerikos murar, lite jobbsbok och lite annat också. Men då har vi någonting att se fram till emot en annan tisdag. Klockan är faktiskt redan 19:45 och det betyder att vi ska avsluta. Jag vill tacka dig som lyssnar för att du följde med på undervisningen och lyssnade på den. Kom ihåg att du är Guds favorit. Jesus Kristus dog för dig. Hans blod blev utgjutet för dig. Han uppstod för dig och genom hans uppståndelse har du liv och evigt liv. Så jag tackar dig Jesus Kristus för alla som har lyssnat på. Jag hoppas det ska bli till uppmuntran och liv och glädje för alla som har hört på. I Jesu namn, var välsignade, så ses vi och hörs vi en annan dag. Amen. Och tack och hej.